Before we go to the next topic,
innan vi går vidare till nästa ämne,
I do want to say a few words about Romans chapter 8, verses 28 to 30.
Så vill jag säga några få ord också om Romarbrevet 8, verserna 28 och framåt.
We might read those words first of all.
Vi kan börja med att läsa dessa verser. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans rådslut. Till dem som förut har blivit kända av honom, dem har han också förut bestämt till att bliva hans sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bliva den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han också. Och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han och. Och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han och.
Now, the word that causes some people trouble is the word whom he did foreknow in verse 29.
Det ord som orsakar en del problem för somliga, det är i vers 29 ordet om som har blivit förutkända, kända förut av honom.
And Paul says in verse 28 that all things work together for those who love God.
I vers 28 säger Paulus att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud.
To those who are called according to his purpose.
För dem som är kallade efter hans rådslut.
In other words, these people were called because God decided that he would call them.
Med andra ord, dessa människor kallades därför att Gud beslöt att kalla dem.
And he goes on and says, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son.
Och så fortsätter han till dem som han i förväg förut hade känt, de förutbestämde han också till att bli hans sons avbilder.
Some people say, see, this proves that God knew what kind of people they would be.
Och då säger somliga människor, jaha, här ser ni att det var därför att Gud i förväg visste hur dana människor det skulle bli.
God knew which people would become believers.
Och Gud visste ju vilka som skulle komma att bli troende.
And God also knew which people would not become believers.
Och Gud visste ju också i förväg vilka som inte skulle komma att bli troende.
And those of whom he knew ahead of time that they would become believers.
Och de som han visste i förväg skulle komma att bli troende.
He predestined.
De predestinerade han.
But the passage does not say that God knew something about these people.
Men det står inte här att Gud visste något visst om dessa människor.
It simply says that he knew them.
Utan det säger helt enkelt att han kände dem.
For example, I know many things about President Carter.
Jag kan till exempel säga att jag vet en hel del om president Carter.
But I don't know President Carter.
Men jag känner inte president Carter.
I have never met him.
Jag har aldrig träffat honom.
And so the Bible uses the word know in those two meanings also.
Och så använder också Bibeln verbet känna med dessa två innebörder.
But when it says that God knew certain people.
Men när Bibeln säger att Gud känner vissa människor,
that doesn't mean that God knew something about them.
Så betyder alltså inte att han känner till vissa saker om dem.
God knows something about all men.
Ty han vet någonting om alla människor.
He has knowledge of every single person that ever lived and ever will live.
Han har ju kunskap om varenda människor som har levt och kommer att leva.
But the word know often means to know as your own.
Men verbet känna betyder ofta känna som sin egen.
It really is a synonym for elect.
Det är i själva verket en synonym för utvälja.
To know somebody means to make that person your own.
Att känna någon betyder att göra den till sin egen.
In Amos chapter 3 verse 2 for example.
Så till exempel i Amos 3 vers 2.
A literal translation of the Hebrew says, you only have I known of all the families of the earth.
Så säger en bra bibelkomöversättning. En ordagrann översättning av detta ställe, endast er har jag utvalt av alla jordens släkter.
You only have I known of all the family.
Endast er har jag känt av alla jordens släkter.
And yet good translations there say you only have I elected. of all the families of the earth.
Men en bra översättning kan då säga endast er har jag utvalt av alla jordens släkter.
I was very happy to see that Dr. Erlandsson in his translation of Amos translated the word know there with the word elect.
Jag var glad att se att i Biblikumöversättningen så står verbet känna här översatt med utvälja.
This was also done in your 1917 Bible translation.
Så är det också i 1917. Nej, inte 1903.
See, when God said to the children of Israel, "You're the only people I know of all the people on earth."
När Gud säger om profeten, ni är de enda människor som jag känner av alla jordens släkter.
That certainly can't mean you're the only people on earth that I know something about.
Så kan det ju inte betyda ni är de enda människor på jorden som jag vet någonting om.
But the children of Israel were the only people that God had known.
Utan Israel var de enda människor som han hade känt.
In the sense that they were the only people on earth whom God had chosen as his own people.
I den meningen att det var de enda människor på jorden som han hade utvalt som sitt eget folk.
And when it says, for example, in Genesis chapter 3.
Och när det till exempel heter i första Mosebok 3.
That Adam knew his wife.
Att Adam kände sin hustru.
And she conceived and bore a son.
Och hon blev havande och födde en son.
That doesn't mean that Adam knew something about his wife.
Det betyder inte att Adam kände till någonting om sin hustru.
But it means that in the marriage relationship he took his wife to himself as his own wife.
Utan det betyder att i det äktenskapliga samlivet tog han sin hustru, tog han henne till sig.
And so here too in verse 29 of Romans 8.
Och så här i Romarbrevet 8:29,
we can say those people whom God ahead of time had chosen to be his own.
Så kan vi säga de människor som Gud i förväg hade utvalt att vara hans egna.
These he predestined to be conformed to the image of his son.
De har han förutbestämt till att bliva hans sons avbilder.
See, God might have chosen us to be his servants.
Ty Gud kan ha valt oss att bli hans tjänare.
We would certainly all have been satisfied if God had chosen us and decided to make us his slaves.
Vi skulle förvisso ha varit nöjda ifall Gud hade utvalt oss och gjort oss till hans slavar.
But when God chose us to be his own,
men när Gud utvalde oss att bli hans egna,
he didn't decide to make slaves out of us.
Då beslöt han inte att vi skulle vara slavar.
He didn't decide to make servants out of us.
Han beslöt inte att vi skulle vara tjänare.
But he decided to make sons out of us.
Utan han beslöt att göra oss till söner.
And those whom he decided to make his sons,
och de som han beslöt att göra till sina söner,
Paul says he called.
De säger Paulus kallade han.
In Paul's vocabulary,
och i Paulus språkbruk,
call always means to convert.
Så betyder kalla alltid att omvända.
He never uses it in any other meaning.
Han använder aldrig verbet kalla i någon annan innebörd.
So we can say those whom he predestined he also converted.
Så vi kan säga de som han förutbestämde de omvände han också.
And those whom he converted he justified.
Och de som han omvände de rättfärdiggjorde han.
And that clearly refers to subjective justification.
Och detta hänför sig här helt klart till en subjektiv rättfärdiggörelse.
Or justification by faith.
Eller rättfärdiggörelsen genom tro.
And those whom he justified, he also glorified.
Och de som han rättfärdiggjorde, de förhärligade han också.
In other words, what we have here is simply the whole way of salvation portrayed in a few sentences.
Med andra ord, vad vi har i dessa verser är hela frälsningen avbildad i några få verser.
From eternity, God chose us to be his own.
Från evighet utvalde Gud oss att bli hans egna.
He decided to make us his Christians already, his people already then.
Han beslöt redan då att göra oss till sitt folk.
And when we were born, he brought us to faith.
Och när vi föddes så förde han oss till tron.
And he made us partakers of the forgiveness of sins through this faith.
Och han gjorde oss till delaktiga av syndernas förlåtelse genom denna tro.
And he finally also will bring us to glory.
Och slutligen ska han också föra oss till härligheten.
And all of this again, just because this was what he intended to do.
Och allt detta återigen därför att han ville ha det så.
All this happened according to his purpose, according to verse 28.
Allt detta hände i enlighet med hans rådslut enligt vers 28.
So whenever we ask ourselves this question,
så när helst vi frågar oss själva denna fråga,
why am I a Christian?
Varför är jag en kristen?
We must always say not because I was better than other people.
Så måste vi svara inte därför att jag var bättre än andra människor.
Not because I resisted less than they did.
Inte därför att jag gjorde mindre motstånd än
not,
dem.
because I did anything about it.
Inte därför att jag gjorde något åt det.
But only because God in his wonderful grace to me has made me one of his children.
Utan endast därför att Gud genom sin underbara nåd har gjort mig till ett av sina barn.
And if we limit our discussion of the doctrine of election to that.
Och om vi begränsar vår genomgång av läran om utkårelsen till detta.
We can see what a wonderful doctrine it is.
Då kan vi se vilken underbar lära detta är.
Because it will always keep us mindful that we are saved by grace.
Ty det gör oss, det påminner oss alltid om att vi är frälsta av nåd alena.
And that's why Paul teaches this doctrine in Ephesians.
Och det är ju därför som Paulus lär denna lära i för Efesierna.
And says there that all this was done to the praise of the glory of his grace.
Och säger att allt detta har skett till pris av hans nåd.
And really the doctrine of election,
och i själva verket så är läran om utkårelsen,
is a wonderful corrective to any notion that we might have that we did something about our salvation.
Ett underbart korrektiv till varje tanke vi kan ha på att vi har gjort någonting för vår frälsning.
It underscores that salvation is purely from beginning to end God's work in us.
Det stryker under att frälsningen är Guds verk från början till slut.
And I might just close this discussion of election with a short story.
Och jag kanske ska avsluta det här ämnet om utkårelsen med en kort berättelse.
Alvar always starts to smile when I start telling a story.
Alvar har redan börjat skratta innan jag börjar.
But I instructed a man for church membership some years ago who was about 34 years old.
Jag undervisade en man ungefär 30 år gammal för att han om möjligt skulle kunna bli medlem i vår kyrka.
And he became a member of our congregation.
Och han blev också medlem i en av våra församlingar.
And he was a very fine member.
Och det var en mycket fin medlem.
He was really a missionary, a lay missionary.
Han var kanske en riktig lekmannamissionär.
And he often talked to other people about the Savior.
Och han talade ofta med andra människor om frälsaren.
And one day about 2 or 3 years after he had become a member of our congregation,
en dag, 2-3 år efter det att han hade blivit medlem i vår församling,
he said to me,
så sa han till mig,
when you taught us the catechism, I never understood what you were talking about when you talked about election.
När du gick igenom katekesen för oss så förstod jag aldrig vad du menade när du gick igenom läran om utkårelsen.
So, but I think I'm beginning to understand it a little bit.
Men han sa, jag tror att jag har börjat förstå det nu lite grann.
So, I just wonder whether my understanding is correct.
Men jag undrar nu bara om jag har förstått det helt rätt.
So when I look back over my life, it seems that everything that happened to me happened in such a way that I would become a Christian.
När jag ser tillbaka på mitt liv så tycks det mig som allt har hänt på det sättet att det skedde för att jag skulle bli en kristen.
He said, I was a Methodist for 34 years.
Han säger, how old was he?
34.
Yeah, how old was he then he talked with you?
He was 34 years old when he was instructed.
34.
Yeah. But he was 36 or 37 at this time.
Han har varit metodist i 34 år.
He was talking about the time before he had been instructed.
Ja, han talade alltså om den tid innan han fick undervisning av mig.
He said, I didn't know what it meant to be a Methodist.
Men han sa, jag visste inte vad det innebar att vara metodist.
I didn't even know what it meant to be a Christian.
Jag visste inte ens vad det innebar att vara en kristen.
But now I know.
Men nu vet jag det.
He said, but you don't know this.
Men det känner inte du till.
But I was married once before.
Men jag har varit gift en gång förut.
I knew that he had been married once before.
Men det visste jag.
Because I was pastor in a small town.
Ty jag var präst i en mycket liten stad.
But I also knew that he had been divorced because his wife had run off with another man.
Men jag visste också att han hade blivit skild därför att hustrun hade bara stuckit iväg med en annan karl.
And he was the innocent party in the divorce.
Och han var den oskyldige parten i denna skilsmässa.
So I didn't see any need for discussing this with him when he became a member of the church.
Så jag såg inget behov av att diskutera det här med honom när han blev medlem i vår församling.
In fact, at that time I did not know it.
Och då visste jag inte om det.
But he said, now if my first wife had not left me.
Men så sa han, om min första hustru aldrig hade övergivit mig,
said I would never have become a Christian.
Så hade jag aldrig blivit en kristen.
He said, but after my first wife divorced me, I became very sick.
Men sa han, sedan min hustru övergav mig så blev jag mycket sjuk.
So I lost my job.
Jag förlorade mitt arbete.
And lost all my money.
Och jag förlorade alla mina pengar.
He said, if I hadn't, and I had to go to the hospital.
Och så måste jag gå till sjukhus.
And he said, if I hadn't gotten sick and gone to the hospital, I would never have met Edna.
Om jag inte hade blivit sjuk och kommit till sjukhus, hade jag aldrig träffat Edna.
And Edna was a Lutheran nurse.
Och Edna var en luthersk sjuksköterska.
Whom he later married.
Som han senare gifte sig med.
And he said, if I had not married Edna, I would never have come into contact with the Lutheran church.
Och han sa, om jag inte hade gift mig med Edna, så hade jag aldrig kommit i kontakt med den lutherska kyrkan.
And I would never have become a Christian.
Och jag hade aldrig blivit en kristen.
So far as I can see.
Så vitt jag kan se.
He said, there's something else that you don't know.
Men det är en sak till som du inte vet, sa han.
He said, now I have to explain a little bit to understand his next remark.
Och jag kanske ska först ge en förklaring för att ni ska förstå nästa anmärkning.
I had asked this man many times to come to adult class. I had asked him many times to come.
Jag hade ofta bett honom att han skulle komma till vuxenklassen.
And to prepare for church membership.
Så att han kunde förberedas för medlemskap.
Because he often came to church with his wife.
För han kom ofta till kyrkan med sin hustru.
Who came regularly.
De kom regelbundet.
And he always put me off. He never accepted the invitation to come to the class.
Men han avvisade alltid den här inbjudan att komma.
But I knew he liked to go hunting.
Men jag visste att han tyckte om att gå och jaga.
So one day I put my shotgun in the car.
Så en dag så tog jag med mig geväret.
And I drove down to the garage where he was a car salesman.
Och så får jag ner till verkstaden där han sålde bilar.
And I said to him, would you like to go hunting?
Och så sa jag att han ville följa med och jaga.
And I knew that he would be ready to go if he could get away.
Och jag visste att han skulle vilja följa med om han bara kunde komma ifrån.
So we went hunting.
Så vi stack iväg och jagade.
And we shot a few pheasants.
Och vi sköt några fasaner.
And on the way home I said to him, John, I'm going to start an adult class on Thursday evening.
Och på hemväg så sa jag ska starta en vuxenklassen på torsdag kväll.
And why don't you come?
Så jag tycker du ska komma.
So he came.
Och han,
and he was instructed and confirmed.
Och så blev han undervisad och konfirmerad.
And became a member of our congregation.
Och blev medlem i, som jag sa förut, i vår församling.
Now to get back to the point in the story.
Nu ska vi gå tillbaka till berättelsen där vi var förut.
He said, there's one other thing that you don't know.
Han sa alltså, det är en sak till som du inte vet om.
He said, when you invited me to come to the adult class.
När du inbjöd mig den där gången att komma till vuxenklassen.
Said, I didn't know how I could get out of it.
Så visste jag inte hur jag skulle kunna säga nej.
Because I had invited, you had invited me to go hunting.
För du hade ju inbjudit mig att följa med och jaga.
And I said I would go hunting with you.
Och jag hade ju sagt ja, jag vill gärna följa med.
And when you invited me to come to the adult class.
Men när du inbjöd mig att komma till vuxenklassen.
He said, I didn't know how I could be polite and still say no.
Så sa han, jag visste inte hur jag skulle kunna vara artig och ändå säga nej.
He said, I never intended to finish. I never intended to finish.
Jag avsåg aldrig att sluta.
I never thought I would finish. I would finish the course. He said, I never intended to finish the course.
Jo.
No, he said that to me. He said, I never intended to finish the course.
Jag avsåg aldrig att sluta klassen.
He said, I thought I would come for a few times.
Ja, jag tänkte jag skulle komma några gånger.
And then quietly drop out.
Och sen lite försiktigt dra mig tillbaka.
And I would not have been impolite.
Och då behövde jag inte vara oartig.
But he said I became interested.
Men så började jag bli intresserad.
And I found out what the way to heaven is.
Och så fick jag veta hur man kommer till himmelen.
He said, so if my first wife hadn't left me.
Och så sa han då, om inte min första hustru hade övergivit mig.
And if I had not gone to the hospital.
Om jag inte hade kommit till sjukhuset.
If I had not met Edna.
Om jag inte hade mött Edna.
If you hadn't invited me to go hunting that day.
Om du inte hade inbjudit mig att följa med och jaga den där dagen.
He said, I would probably never have become a Lutheran.
Då hade jag förmodligen aldrig blivit en lutheran.
And I would never have become a Christian.
Och jag hade aldrig blivit en kristen.
And it seems to me that everything worked out in just such a way that I would become a Christian.
Och det tycks för mig som om allting har hänt på det sättet bara för att jag skulle bli en kristen.
And he said, could that be what is meant by the doctrine of election?
Och så sa han till mig, är det det som kan menas med läran om utgång?
That God from eternity wanted to make a Christian out of me.
Att Gud av evighet ville göra mig till en kristen.
And he made everything work out in such a way that I would become a Christian.
Och han lät allt samverka på ett sånt sätt att jag skulle bli en kristen.
And I told him I thought this was a very fine way of looking at the doctrine.
Och jag sa att jag tycker det här verkar vara ett bra sätt att se på denna lära.
So God from eternity decided to make Christians out of us.
Ty Gud har av evighet beslutat att göra oss till kristna.
And he's going to see to it that everything works out in such a way that we will be his people and remain his people till we get to heaven.
Och han ska se till det på det viset att det blir så att vi blir hans folk och förblir hans folk och kommer till himlen.
And that's the wonderful lesson that the doctrine of election ought to teach us.
Och det är den underbara lektionen i läran
för de kristna. Before we close and for a period of questions,
well, innan vi slutar och lämnar frågan öppen för lämnar tid för frågor.
I do at least want to keep my promise that I would say a few words about Christian liberty.
Så ska jag hålla mitt löfte och säga några ord om den kristna friheten.
I also said that we would talk about James and the doctrine of faith and works.
Jag har också sagt att vi skulle säga lite om Jakobs brev och läran om tro och gärningar.
We're not going to have time for that now.
Men det hinner vi inte denna gång.
But it will fit very well into the next course on the books of the Bible.
Men det passar mycket bra in när det gäller nästa kurs om Bibelns böcker i maj.
Because it has a great deal to do with the canonicity of James.
Det har väldigt mycket att göra med Jakobsbrevets kanonicitet.
And so we will be satisfied just to talk about Christian liberty.
Och därför kan vi begränsa oss nu med till läran om den kristna friheten.
The Bible often talks about the freedom of the Christian.
Bibeln talar ju ofta om det kristnas frihet.
And really it is conversion that sets the Christian free.
Och i verkligheten är det omvändelsen som gör människor kristna fria.
The Savior says if you continue in my word,
Frälsaren säger om ni förblir i mitt ord, fortsätter i mitt ord,
then are you my disciples indeed.
Då är ni mina, i sanning mina lärjungar.
And you shall know the truth.
Och ni ska känna sanningen.
And the truth shall make you free.
Och sanningen ska göra er fria.
Christian liberty is really a very wide topic.
Kristen frihet är ett mycket vitt ämne.
And we will just point to some of the aspects of this Christian freedom in a preliminary way.
Och därför ska vi bara ta upp några aspekter av detta ämne rent preliminärt.
Christian freedom, first of all, is freedom from sin.
Kristen frihet är för det första frihet från synd.
From death.
Från död.
And from the power of the devil.
Och från djävulens makt.
The Christian has found forgiveness for his sins.
Den kristne har funnit förlåtelse för sina synder.
His sin can no longer harm him.
Så synden kan inte längre skada honom.
He is free from all the damage that sin does.
Han är fri från all den skada som synden medför.
Death is no longer a death for him.
Döden är inte längre en död för honom.
He has been freed from the power of death.
Han har blivit fri från dödens makt.
The devil has lost his power over him.
Djävulen har förlorat sin makt över honom.
Because the only thing that gives the devil power over men is their sin.
Till det enda som ger djävulen makt över en människa är hennes synder.
And when his sin is forgiven,
så när hennes synder är förlåtna,
the devil can no longer accuse him of sin.
Så kan djävulen inte längre anklaga henne för synd.
And no longer bring him into hell.
Och inte längre föra honom till helvetet.
Christian liberty is also freedom from the bondage of the will.
Kristen frihet är också frihet från viljans träldom.
We saw earlier today,
vi har tidigare idag sett,
that the carnal mind is enmity against God.
Att det kötsliga sinnet är fiendskap mot Gud.
That it cannot be subject to the law of God.
Att det inte kan vara Guds lag underdånigt.
In a concrete way we might say that it is impossible for the natural man to love God.
Konkret kan vi säga att det är omöjligt för den naturliga människan att älska Gud.
But when a man becomes a Christian,
men när en människa blir en kristen,
he is set free from that bondage.
Så har han blivit satt fri från detta slaveri.
He can really start loving God for the first time.
Han kan verkligen börja älska Gud för första gången.
And thus he is really free from the servitude of sin.
Och därmed är han verkligen fri från syndens slaveri.
He is free to do good works.
Han är fri att göra goda gärningar.
See, the true God is the God who damns sinners eternally in hell.
Så den sanna guden är den gud som fördömer syndare evigt i helvetet.
As long as I believe that about God,
så länge jag tror det om Gud,
and don't know that my sins are forgiven,
och inte vet om att mina synder är förlåtna,
I can never love him.
Så kan jag aldrig älska honom.
There again, Martin Luther gives us a clear illustration of this principle.
Också i detta fall ger oss Martin Luther en klar illustration av detta.
When he was worried about his salvation,
när han var bekymrad över sin frälsning,
Dr. Staupitz said to him one day,
så sa Dr. Staupitz till honom en dag,
Brother Martin, just learn to love the Lord and everything will be fine.
Broder Martin, lär dig bara att älska Gud och allt ordnar sig.
And Luther said, but Father,
men Luther sa, men käre fader,
that's my problem.
Det är ju det som är mitt problem.
I cannot love the Lord.
Jag kan ju inte älska Herren.
Because Luther saw God only as a just judge who would punish him for his sins.
Luther såg Gud bara som en rättvis, rättfärdig domare som straffar synden.
And that has to be the attitude of the man who knows God for what he really is.
Och det måste bli den hållning som en människa intar när hon känner Gud som en rättvis Gud som straffar synd.
Until he knows this same God as the God who for Jesus' sake has forgiven him.
Ända tills hon lär känna samma Gud som den Gud som har förlåtit honom för Jesus skull.
And then suddenly you can love the God whom natural man can only hate.
Då plötsligt kan du älska den Gud som den naturliga människan bara kan hata.
That is really freedom from the dominion of sin.
Detta är verklig frihet från syndens herravälde.
Christian freedom is also freedom from the compulsion of the law.
Och kristen frihet är också frihet från lagens tvång.
A Christian loves the Lord not because the law tells him that he has to do this.
En kristen älskar lagen, the law.
He does not love the Lord because he loves
Lord. En kristen älskar Herren inte därför att Bibeln säger att han måste det.
The Christian doesn't do his good works because God stands over him with a whip.
En kristen gör inte goda gärningar därför att Gud står över honom med en piska.
Luther says,
Luther säger,
you don't have to tell a pear tree to bear pears.
Du behöver inte tala om för ett päronträ att det ska bära päron.
And you don't have to tell its sun to shine.
Och du behöver inte säga åt solen att den ska skina.
And in that same way you don't have to tell a Christian to love the Lord.
Och på samma sätt behöver du inte tala om för en kristen att han måste älska Herren.
Because that's the very nature of a Christian.
Utan det är just den kristnes natur.
Once a man really believes that Jesus loved him so much that he died for him.
När en kristen verkligen tror att Gud har älskat honom så mycket att Kristus har dött för honom.
Try to keep him from loving the Lord.
Försök att hindra honom då att älska Herren.
He always will love him.
Han älskar alltid Herren.
And the clearer he understands what he deserved,
och ju klarare han förstår vad han hade förtjänat,
and the more certain he becomes of his forgiveness in Christ,
och ju mer viss han blir om syndernas förlåtelse i Kristus,
the more he will love the Lord.
Desto mer vill han älska Herren.
In other words, he does not love the Lord because the law says you have to love him.
Med andra ord, han älskar inte Herren därför att lagen säger du måste älska Herren.
And yet he's doing exactly what the law says.
Och ändå gör han exakt det som lagen säger.
He has been set free from the compulsion of the law.
Han har satts fri från lagens tvång.
Of course this freedom is not perfect in this life.
Men givetvis är denna frihet inte fullkomlig i detta livet.
Because we still have the old Adam.
Ty vi har alltjämt också den gamla Adam i oss.
And that old Adam is still as blind as the natural man ever was.
Och den gamla Adam är lika blind som den naturliga människan alltid har varit.
He is still opposed to God's will.
Han är alltjämt motståndare till Guds vilja.
He still wants to do things that God does not want him to do.
Han vill alltjämt göra sånt som Gud inte vill han ska göra.
And the old Adam is never converted.
Och den gamla Adam blir aldrig omvänd.
All we can do with him is drown him every day.
Allt vi kan göra med gamla Adam är att försöka dränka honom varenda dag.
By contrition and repentance.
Genom ånger och tro.
But usually when we talk about Christian liberty,
men vanligtvis när vi talar om kristen frihet,
we talk about something which is not quite as important as all of these things.
Så talar vi ofta om någonting som inte är lika viktigt som det vi nyss sa.
The letter to the Galatians,
i brevet till Galaterna,
is often spoken of as the charter of Christian liberty.
Detta brev omtalas ofta som frihetsbrevet.
Because Paul there emphasizes our freedom from the ceremonial law.
Där betonar Paulus vår frihet från ceremoniallagen.
We are free from all those Old Testament regulations.
Vi är fria från alla de gamla testamentliga statuterna.
Of which Peter says,
om vilka Petrus säger,
that this was a yoke that neither we nor our fathers were able to bear.
Att det var ett ok som varken vi eller våra fäder kunde bära.
See, in the Old Testament, believers were always under very many strict rules.
Så de troende var alltid i gamla testamentet under mycket strikta regler.
They were not allowed to wear clothing that was woven of two types of material.
De fick till exempel inte ha kläder som var vävda av två slags material.
They were not allowed to eat pork.
De fick inte äta griskött.
They were not allowed to eat fish that did not have scales.
De fick inte äta fisk som did not have
scales.
Fjäll.
They were not allowed to plant two different kinds of seed in the same field.
Och de fick inte ha två sädesslag i samma på samma åker.
And you know many other laws.
Ni känner säkert till en hel rad andra lagar.
A Jewish believer could hardly turn around without being confronted with another law that he had to keep.
En judisk troende kunde knappt vända sig om utan att möta en ny lag som han måste tänka på och lyda.
On the Sabbath day he was not allowed to do any kind of work.
På sabbatsdagen fick han inte göra något arbete.
Every seventh year he was supposed to leave his land unfarmed.
Och på vart sjunde år fick han lämna marken på sitt jordbruk.
Every seventh year he was supposed to cancel all the debts that were owed him.
Och vart sjunde år så skulle han stryka ut alla skulder.
And for every time he committed a sin,
och för var gång han begick en synd,
he was supposed to kill another one of his sheep.
Så måste han döda ett annat av sina får.
They really didn't have enough sheep ever to go around.
Och man hade inte alltid tillräckligt med får.
And so they really could never keep the whole ceremonial law.
Och därför kunde man aldrig helt hålla ceremoniallagen.
It just helped to increase their sin.
Det hjälpte bara att öka deras synd.
But when the New Testament was established by the death of Christ,
men när Nya testamentet gick in och grundades genom Kristi död,
we were set free from all those ceremonial laws.
Så sattes vi fria från alla dessa ceremoniallagar.
And very often when we talk about Christian freedom today,
och ofta när vi idag talar om den kristnes frihet,
we are talking about this, that no man on earth has a right to give us ceremonial laws again.
Så talar vi om detta, att ingen människa på jorden har rätten att ge oss nya ceremoniallagar.
So often churches try to make a sin, for example, out of drinking beer.
Men till exempel händer det ofta att kyrkor försöker att göra en synd av detta att man dricker öl.
They said this is a sin by which you displease the Savior.
Man säger att det är en synd genom vilken du misshagar frälsaren.
And anybody who drinks a glass of beer is not a very good Christian.
Och var en som dricker ett glas öl, det är ingen riktig kristen.
In America there are people who will not even use any kind of seasoning that has alcohol in it. I guess you don't have it. You don't have vanilla. We have.
Det finns kristna i Amerika som menar att man får inte ha någon seasoning som har alkohol i sig.
Instead of vanilla sugar, for example.
Istället för vaniljsocker.
In America, you can buy liquid vanilla in a bottle.
Så kan man i Amerika köpa flytande vanilj.
We found out that you can't buy that in Sweden.
Vi har funnit att det har ni visst inte här i Sverige.
But very often this liquid vanilla is made with a little alcohol.
Men det är mycket ofta så att det här flytande vaniljen, det har lite alkohol i sig.
And there are some people who say that it's a sin to use that kind of vanilla.
Och då finns det människor som säger att det är synd att köpa den där sortens vanilj.
Now we know of course that it is a sin to become drunk.
Vi vet givetvis att det är synd att dricka sig drucken.
Because the Bible forbids that.
Eftersom Bibeln förbjuder det.
Without any kind of doubt.
Utan något tvivel.
But the Bible also says that Jesus made wine at the wedding of Cana.
Men Bibeln säger också att Jesus gjorde vin av vattnet i Kana.
Paul told Timothy to drink a little wine for his stomach's sake.
Paulus sa till Timoteus att dricka lite vin för sin mages skull.
And when people say it is a sin to drink wine,
och när människor säger det är synd att dricka vin,
and they think that this is a wonderful Christian rule,
och de tror att detta är en underbar kristen lag eller regel,
they don't realize that they are really contradicting the Bible.
Då inser de inte att de i själva verket motsäger Bibeln.
And so there are people who say that you've got to keep Sunday.
Och så finns det människor som säger du måste hålla söndagen.
The way the Old Testament believers kept the Sabbath day.
På samma sätt som de gammaltestamentliga troende höll sabbatsdagen.
They are again establishing Old Testament ceremonial laws.
Då låter de återigen inrätta nya ceremoniallagar för oss.
In the New Testament.
I Nya testamentet,
the whole life of the Christian ought to be one long church service.
Så ska hela den kristnes långa liv vara en söndagsgudstjänst.
It ought to begin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Det bör börja i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.
When he's baptized.
När han döps.
And it ought to end when he sings his own Nunc Dimittis at the time of his death.
Och det bör sluta med när han själv sjunger nu låter du din tjänare fara hädan i sin dödsstund.
And so as the Old Testament already said.
Och så är det som redan Gamla testamentet säger.
From one Sabbath to another.
Från en sabbat till den andra.
And from one new moon to another.
Och från den ena nymånaden till den andra.
They shall come and worship before me.
Ska de komma och ha gudstjänst inför mig.
And Paul says in Colossians 2,
och Paulus säger ju i Kolosserbrevet 2,
that we should let no one judge us in meat or in drink.
Att vi ska inte låta någon döma oss för mat och dryck.
or in respect to the new moon,
eller när det gäller nymånad,
or the holy days,
eller när det gäller sabbaten eller heliga dagar,
or the sabbath days, okay,
eller sabbatsdagen,
because these are all things which pointed to the Savior.
Ty det här var skuggbilder som pekade fram mot frälsaren.
And the only rules that we have in the New Testament,
och de enda regler vi har i Nya testamentet,
is the moral law that God has given to us in the Ten Commandments as they are repeated in the New Testament.
Är morallagen som finns i de 10 budorden och som upprepas också i Nya testamentet.
See, and the only ceremonial part of the Ten Commandments,
och den enda ceremonialdelen av de 10 budorden,
is the command concerning the Sabbath day.
Är budet om sabbatsdagen.
And that is clearly set aside in the New Testament.
Och detta är klart satt åt sidan i Nya testamentet.
We have a clear demonstration of this in Romans chapter 14.
Vi har en klart vittnesbörd om detta i Romarbrevet 14.
Where Paul clearly says that all of these matters are now a matter of Christian freedom.
Där Paulus klart säger att alla dessa ting är en fråga om kristen frihet.
In verse 5 he says, for example,
i vers 5 säger han till exempel,
one man esteemeth one day above another.
Den ene gör skillnad mellan dag och dag.
Another man esteemeth every day alike.
Den andra håller alla dagar för lika.
In other words, one man wants to celebrate the Sabbath.
Med andra ord, en vill fira sabbatsdagen.
And the other man doesn't want to celebrate the Sabbath.
Men en annan vill inte fira sabbatsdagen.
They are free to do this if they want to.
De är fria att göra det om de vill.
He says in verse 6.
Han säger i vers 6.
He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord.
Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren.
And he that regardeth not the day to the Lord, he doth not regard it.
Verse 6.
Ja.
Om man inte gör det, så gör han det för Herren.
If one man eats and eats to the Lord,
om någon inte särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren.
And if one man eats,
om någon äter,
eats to the Lord,
så gör han detta för Herren.
And he that does not eat,
och den som inte äter,
to the Lord he does not eat,
så äter han inte för Herren.
In other words, Paul says that all these matters are now a matter of Christian freedom.
Med andra ord säger Paulus att alla dessa ting är en fråga om kristen frihet.
Where God has not made any rules,
där Gud inte har gjort några regler,
there we must make no rules either.
Där ska inte heller vi sätta upp regler.
We must, however, of course, always remember
that, men vi ska naturligtvis alltid komma ihåg,
that God has not set aside his law in the Ten Commandments.
Att Gud inte har satt sin lag i de 10 budorden åt sidan.
Those are eternal principles.
De eviga principer som alltid står.
And which are repeated in the New Testament.
Och som upprepas i Nya Testamentet.
But there are no rules about the kind of clothes you must wear.
Men det finns inga regler för vilka kläder som du måste bära. And
when some churches say that it is a sin to wear bright colored clothes.
Och när till exempel vissa kyrkor säger att det är en synd att ha vackra färgglada kläder.
They are adding to God's word.
Då gör man tillägg till Guds ord.
When some people say that it's a sin to use makeup, cosmetics.
När en del kristna säger att det är en synd att använda kosmetika.
Then this is adding to God's word.
Det är att göra tillägg till Guds ord.
If some Christians say that you must not drink.
Och om de kristna säger du får aldrig dricka, du får inte dricka alkohol.
They are adding God to God's word.
Då gör man tillägg till Guds ord.
But as I said before,
men som jag sa förut,
that ought never to make to open the door to drunkenness.
Att detta får aldrig öppna dörren för dryckenskap.
And someone who can't stop drinking,
och någon som inte kan sluta att dricka alkohol,
should not talk to us about Christian freedom.
Bör inte tala till oss om kristen frihet.
He is not free either.
Ty han är inte heller fri.
Christian freedom is the freedom to drink or not to drink.
Kristen frihet är frihet att dricka eller inte dricka.
A man who is no longer able to resist the desire to drink alcohol and become drunk.
En människa som inte kan motstå önskan att dricka alkohol och bli drucken.
Has been brought under the power of alcohol.
Har kommit under alkoholens makt.
And he ought to repent of his sin.
Och han bör ångra sin synd.
The same thing might apply also to such things as smoking.
Och detsamma gäller rökning.
Although there too there is another problem that's involved.
Men i det fallet finns det också ett annat problem.
Modern research has shown that smoking does contribute to cancer of the lung.
Modern forskning har visat att rökning befrämjar cancer i lungorna.
And the Bible does say that we are not to kill.
Och Bibeln säger verkligen att vi ska inte döda.
I used to smoke very heavily.
Jag rökte en gång våldsamt.
But when the doctor told me that I was a prime candidate for cancer of the lung.
Men en läkare sa åt mig att jag var en första kandidat till att få cancer i lungorna.
And that if I would continue to smoke, this is probably what would happen to me.
Och hade jag fortsatt att röka så hade det förmodligen hänt mig.
Because I was coughing up blood from smoking.
För jag hostade upp blod genom att jag rökte.
I became convinced immediately that this was a sin for me.
Så blev jag omedelbart övertygad om att det här var en synd för mig.
And I can't smoke today.
Och därför kan jag inte röka idag.
You couldn't make me smoke.
Du kan inte få mig att röka.
Because I know that it is something that harms my body.
Ty jag vet att det är någonting som skadar min kropp.
But there too we have to leave that matter open to a Christian judgment.
Men i detta fall också måste du lämna denna fråga öppen för en troendes bedömning.
Because obviously some people can smoke in great moderation.
Till uppenbart kan vissa människor röka mycket måttligt.
And there is no indication that they are being harmed by that.
Och det finns inget vittnesbörd om att de blir skadade av det.
Still I would always, for example, encourage my own children not to smoke.
Likväl skulle jag alltid vilja uppmuntra mina barn att icke röka.
And I encourage my students at the seminary not to smoke.
Och jag uppmuntrar mina studenter vid seminariet att inte röka.
Because I think it is the safest thing to do.
Så jag tror att det är det bästa.
And I always say to them, I don't spit in your water while you smoke in my air.
Och jag säger till dem, jag spottar inte i ert vatten, varför ska ni röka i min luft?
But these are just illustrations of what we mean very often by Christian freedom.
Det här är alltså illustrationer av vad vi ofta menar med kristen frihet.
We must not make laws in addition to those laws which are laid down in the Bible.
Vi får alltså inte ställa upp lagar som tillägg till de lagar som finns i Bibeln.
And what God has left free,
och det Gud har lämnat fritt,
we must leave free.
Det ska vi också lämna fritt.
There are many things I don't like.
Det är många saker som inte jag tycker om.
But that doesn't make it a sin.
Men det gör det inte till en synd.
And if my fellow Christians do some of the things that I don't like,
och om några av mina medkristna gör någonting som jag inte tycker om,
I'm not going to start doubting their Christianity.
Så får jag inte tvivla på att de är kristna.
And this is also part of Christian liberty.
Och detta är också en del av den kristna friheten.
That we let each Christian use his common sense.
Att vi låter varje kristen använda sitt bondförstånd.
His good Christian judgment.
Hans goda kristna omdöme.
And not condemn him for something that God does not condemn him
for. Och inte fördöma honom för någonting som Gud inte fördömer honom för.
We ought also in that connection say something about giving offense.
Vi bör också i det här sammanhanget säga någonting om att väcka anstöt.
And we should remember that if a person believes something is wrong,
och vi bör komma ihåg att om en människa tror att någonting är fel,
then it is wrong for him.
Då är det fel för henne.
But because he is breaking the first commandment.
Därför att hon bryter första budet.
See, if a Roman Catholic really believes that God does not want him to eat meat on Friday.
Om en romersk katolik verkligen tror att Gud vill inte att han ska äta kött på fredagar.
But he says, I don't care what God wants, I'm going to eat meat anyway.
Och så säger, men jag bryr mig inte om vad Gud vill, jag äter kött i alla fall.
He is sinning against the commandment that says that he should love God more than he loves
meat. Så syndar han mot första budet som säger du ska älska Gud över allting.
And we should also remember that in our life.
Och det ska vi också komma ihåg i våra liv.
That if there is something that we personally believe to be a sin for us.
Att om det är någonting som vi personligen tror är en synd för oss.
We ought not to do that.
Då ska vi inte göra det.
That's also part of our Christian liberty.
Det är också en del av vår kristna frihet.
That we are free not to do some things.
Att vi är fria att låta bli vissa saker.
Just as well as being free to do them.
Precis som vi är fria att göra det.